Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift till att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin gör jämförelsen med det driftvärn som fanns under kalla kriget.
Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället.
Det var på en pressträff i Skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på rysk-ockuperat område i Cherson-regionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti rapporterar.
Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Syzran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i sydöstra Ukraina kan man säga. Där flera personer uppges ha dödats och skadats.
Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot en variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
How many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile.
Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter i arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
Reporter Tia Regell. Kina protesterar mot USAs president Trumps planer på att vilja tala med presidenten på det självstyrande Taiwan. Vår Kina-reporter rapporterar.
Det kinesiska utrikesdepartementet uppmanade idag USA att sluta sända fel signaler till separatister på Taiwan efter att president Donald Trump sagt att han planerar samtal med öns folkvalda president Lai Ching-te om vapenleveranser. Enligt Donald Trumps egen utsago talar han med citat alla. Ingen sittande president i USA har haft direkt kontakt med Taiwans president sedan 1979 då USA valde Peking. Men Donald Trump är redan en avvikare. Efter sin första seger i presidentvalet för snart 10 år sedan talade han med Taiwans dåvarande president Tsai Ing-wen. Hon ringde upp för att gratulera och kopplades oväntat fram till den blivande presidenten. Då spekulerades det om det var ett misstag från den nya administrationen. Men om Donald Trump som sittande amerikansk president skulle ha ett samtal med Taiwans president skulle det få andra konsekvenser än det 10 minuter långa gratulationssamtalet från Taiwan fick för 10 år sedan. Under de senaste toppmötena både med USA och Ryssland har Kinas ledare Xi Jinping uttryckt anspråk på överhöghet över Taiwan och varnat USA för att Taiwan-frågan kan få länderna på kollisionskurs om den inte sköts som Kina vill.
Hanna Salberg i Ekots Kina-reporter. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentarikern och miljöpartisten Isabella Lövin, som varit huvudfattare till rapporten, hoppas att det småskaliga fisket nu ska gynnas. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar tar det vidare. Ett par skulle fiska på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet.
Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
Det säger Magnus Larsson, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige någonsin. Det kulturhistoriska värdet, inklusive forskningspotentialen, är högt, konstaterar Riksantikvarieämbetet när de beslutar att betala det största beloppet hittills för fyndet. Dan Karlberg är vd på myntaktioner och tycker fyndet är spännande.
Ja, det är ju naturligtvis oerhört stort eftersom redan fyndets storlek är ju att man får en sammansättning som är värdefull för forskningen. Och det finns ju mynt där som förekommer sedan tidigare i museer, men som till exempel på den privata marknaden inte säljs inte. De här biskopsmynten då, som förekommer i ett stort antal i det här fyndet, fanns kanske då i privat ägo i en handfull exemplar, så det är en anmärkningsvärt.
Reporter Rut Anesten Möttus, P4 Stockholm. Så en titt på vädret. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt väder. Men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturerna allmänt 17 till 23 grader. Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund.